Peter Kankkonen, pensionerad präst från Karleby, Radio Vasas gäst här, och nu ska vi prata om de böcker som han har givit ut här. Här till den början tänkte jag att vi pratar lite om hästprästen och i hästprästens hage. Peter, kan du öppna upp lite vad de här böckerna handlar om?
No, de här böckerna handlar om det som jag har fått uppleva under mitt liv. På Replot i Nerve till i Kokkola, och vad mitt stora hästintresse har gett mig, och det som jag också har fått vara med om i mitt arbete som församlingspräst. Och den här första boken, Hästprästen, den skrev jag då 2019, började jag med den då coronakrisen kom, och jag isolerade mig inom citationstecken på Replot, så tänkte jag att någonting måste jag hålla på med. Så började jag skriva ner det här, mina minnen, och så var jag i en mataffär i Kokkola, och så tänkte jag att nu ska jag liksom lite testa det här. Och så kom där en dam som jag känner, och så pratade vi nu som Kokkolaborna alltid gör. Så plötsligt så ser hon upp på mig med tindrande ögon och säger: Peter, nu får du tvärt hem och nu börjar du skriva vad du har berättat. Det är så kolk och roligt till lys. Och så tänkte jag, aha, det är såna här enkla saker som människor tycker om. Och så började jag skriva ner mina minnen. Och eftersom jag alltid har tyckt om att ett gott skratt, då det förlänger livet, så ska vi odla skrattandet. Och så var det här en historia som jag hade tänkt att jag skulle gärna ta med i boken. Men det var ett sånt här gränsfall. Och så råkade jag, när jag promenerade på stan, möta min gamla lärare som jag aldrig hade sett skratta. Mycket allvarlig. Inom parentes, icke-kokkolabo. Och så tänkte jag, nu ska jag testa. Så att det här, jag började småprata, och så fick jag då samtala in på den här jutton som jag hade funderat på en längre tid. Och så berättade jag den, och kan du tänka dig, vederbörande brast ut i skratt. Och då tänkte jag, okej, den får komma med. Och nu kanske radiolyssnarna är intresserade på att vad är det för jutto? Det var nämligen så att det var en bonde i Laihia som låg på sitt yttersta. Och så bad han att hans söner skulle komma och hälsa på honom innan han nu dör. Och så stod de där pojkarna runt hans dödsbädd, och så sa han att pojkar, kom sen ihåg att ni gräver så stor grav att jag får valmet med mig ner i graven. Och de blev ju chockade. Så, men pappa, vad gör du med valmet i graven? Och först är det på finska. Katos pojat, en ole vielä käynyt niin syvässä kuopassa, etten olisi päässyt valmetilla ylös. Att jag inte var i en så djup grupp att inte ska komma upp med valmet. No ja, så berättade den här för min bror. Vi brukar alltid byta sådana här historier. Och då råkade vår mamma sitta vid samma bord, och hon såg ju med förtvivlan att vad har jag fött för pojkar? Aj, aj. Hon suckade, och så sa hon att den där får ni aldrig berätta, allra minst i en predikan. Så sa jag, jo, vi ska lova, men om den sitter som extra bra, då tar jag och använder mig av den. Och så gick det kanske en vecka, så hälsade jag på henne där på Emilie hemma, och så sa jag, hör du mamma, nu har jag berättat den där jutton. Nej. Och du nästan började söka nitro. Så det var nämligen så att jag var i Öja på en hembygdsfest. Det var en vacker, varm, solig sommardag. Och det här, den hölls där ute utanför hembygdsmuseet på Tjärru. Och där är en jättestor björk, och under den låg korna och idisla. Och det var en stor publik, och man hade gjort en predikstol av nya björkar, vet du. Och då Öja Hundkapell hade spelat, så steg jag upp och skulle börja min predikan. Och just då kommer en traktor med den här, längs med vägen. Och så ser han att, asch, det här är ju gudstjänst på gång, och här kommer jag med min traktor. Och den hade ju sånt öronbedövande ljud att jag kunde ju inte överrösta den här traktorn. Så att vi inväntade den, och han körde då sakta Jo, det blev ju inte mildare på grund av det, utan det drog bara längre ut på tiden. Sen då han hade passerat, då gasade han på och försvann. Och sen då den här traktorn inte längre hördes, och där stod på sidan Valmet, så började jag med att säga att kära öja, det här fick mig att minnas bonden i Lajina. Och då satt den ju väldigt bra där. Och det här, no, så den där boken består nu mest av såna här komiska händelser som jag har fått vara med om. No, den kom då ut och så det här lästes den och uppskattades av många. Och det var många som sa att nu har du säkert i lager ännu en hel del. Så sa jag, nu har jag det. Nu kan du inte skriva en fortsättning. Och så skrev jag då den här andra boken i Hästprästens hage. Och den kom då ut i fjol. Och den följer på samma linje. Men nya upplevelser och nya händelser. Så det är nu bakgrunden.
Mm. Har du lite funderat på det, vad det beror på? Du har varit präst i Karleby, Neiden, Karleby och Nedeve till är känt, men varifrån den här humorn kommer? De här korta historier, roliga historierna som folk berättar åt varandra. Har du funderat på det?
Det måste nog vara generna. Jag kan inte komma på någon annan lösning. Generna i kombination med uppväxtmiljön. Alltså det är ju så att man sportar nästan med det här med att försöka vara rolig. I samskolan i gamla Karleby så hade man en gång en lärare från Sverige. Och på den tiden så gick ju lärarna ute på pauserna, på rasterna. Och det där. Och så kom hon in i lärarrummet och uppskärrade och sa att det är någonting fruktansvärt som pågår. Pojkarna slåss. Oj nej, ni måste komma ut. Och så var det en kollega som öppnade fönstret och hörde faktiskt, men inte var det något slagsmål. Det sysslade inte Kokkolaborna med, utan de slogs med käften. Och berättade liksom det ena andra ut, och det är ju helt normalt. Och det där, och vad det nu sen beror på, så jag tror att det är just det här med generna. Och uppväxtmiljön. Och sen att det här, då man är naturlig, som inte menar man att man ska vara rolig, men det blir ändå roligt. Och det här, till exempel, där längs med Storgatan, så det var en helsingforsare som kom med tåget. En morgon, en söndag morgon, så vandrar han längs med Storgatan mot Hållhagen. Och så stannar han framför den egna hemsgård. Och då råkar den här mannen komma ut och så att det var en främling vid porten. Och så gick han ju naturligtvis för att börja prata med honom. Och den här helsingforsan blev ju lite sådär, ursäkta, men jag beundrar er vackra port. Ja, henne och allt är ju uppkastningar, vet du. Och det där, för att inte tala med annan helsingforsare som kom och tog taxin där vid järnvägsstationen. Och sa då adressen vart han vill bli förd. Så frågade ju chauffören igen, no, har du varit förr i Kokkola? Ufo reiso? Vad ska du göra här? Ja, vet du så här? Och den där helsingforsan tyckte att det var väldigt otrevligt, så han svarade inte. Och så mittelsamman så stannade den här taxibilen och så sa, no, nu är vi framme. Så han ut genom fönstret hade han fört honom till Marie begravningsplats. Men inte det ju hit jag bara bli förd. Nu hör du hipa, vi föti som inte talarna längre. Och det här är så här typiskt Kokkola. Att det här, och sen har vi ju det här med genus. Som en Kokkolabo som var i Helsingfors och som inte ville avslöja att han var från Kokkola. Han skulle köpa apelsiner. Och det skulle ha räckt med en apelsin, men inte han visste om det är en eller rätt. Så sa han att, skulle jag kunna få två apelsin?
Ja, precis. Mm. Ja, intressant. Du växte upp i Nedeve till och därifrån kommer ju en hel del lustiga personer genom årens lopp.
Ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Alltså mina första 13 levnadsår så bodde vi på Replot. Och sen flyttade vi 1963 till Nedeve till. Och nu var det ju det är bara något 130 fågelvägen, 30 kilometer. Men nu var skillnaden enorm. Alltså, det var en helt annan värld jag kom till. För det första så talade jag ett språk som inte jag begrep. Så det för att liksom komma in i samhället måste du ju lära dig grundspråket. Mm. Och det, men sen när du klarade det, så då öppnades ju en värld som man inte hade en aning om. Och på den tiden fanns en sån här rolighetskung i Kokkola, han hette Jiggly Nylund. Och han brukade alltid på nyårsrevyn ha en sån här dikt. Och i Nervetil fanns ett café som hette Venus. Och där satt vi ju alla dagar. Det var ju där som allting hände. Och då hade han en gång en sån här dikt att dra ut, dra ut, är det folk från Venus. Dra in, dra in, någon som kan är det med genus. Och det är så typiskt. Och i Nervetil så där faktiskt, jag skulle säga att Nervetil bor ett strå vassare än Kokkola bor när det gäller. Och det här, och mycket snabbt så kom jag underfund med att det här, de var goda benådade berättare, de här Nervetilborna. Och det här, där fanns hur mycket råpliga historier som helst. Och det här, och de skrattade och det här, och hade roligt. Och har nog en humor som är mycket speciell. Och
Romen hjärtlig brukar det ju säga.
Precis, och om man inte är därifrån så kommer man nog liksom missförstå dem. Ja, min mamma är ju Borgobo, så hon är ju vuxen upp i Borgo. Och det här, och då hon kom då det här till Rödsö, därifrån min pappa kommer, så gick hon med sina blivande svägerskor i Bärskogen. Och då de kom tillbaka så då, första de sa de här pappas systra att no, hon var nog känner dålig i Bärskogen, hon är sanahustru. Och hon blev ju chockad över hur de kan säga att hon var så dålig i skogen. Så det här, hon kände sig lite nedslagen. Så berättade hon åt pappa att tänka att de sa att jag är dålig. Jag sa att försökte vara duktig. Nej, men snälla vän, dålig. Det är ju det mest positiva man kan säga. Då är du ju riktigt duktig. Du har varit riktigt duktig. Och så här är det att man liksom måste veta vad de där orden betyder.
Men så har du också gett ut en annan bok här, Peter Kankkonen, Då jag målar saknar jag intet, om Alexandra Frosterus Soltins liv och konstnärskap. Och hon var väl Vasabo?
No, hör du, hon var Vasabo. Jag måste faktiskt säga att den där boken så hade jag tänkt att jag ska skriva sen jag blir pensionär. Och sen hade jag också gått in för att den ska vara enkelt skriven. Den ska inte vara tung så att också äldre människor kan ligga i sängen och orka hålla i den. Texten ska vara läslig, inga främmande ord. Jag vill inte briljera som konsthistoriker med termer som man ändå inte förstår om inte man har en ordbok. För att hennes liv har inte uppmärksammats på det sätt som man borde ha gjort. Och än idag måste jag säga att jag är nog lite besviken på kultursvensk Finland och Vasa, att hon är så totalt bortglömd. Det där Alexandra Frosterus Soltin, det är en dam som om någon borde kommas ihåg. Vasa borde riktigt uppmärksamma med besked. Därför att hon är en pionjär. Helt unik. Hon växte upp i Korsholm där hennes pappa var präst. Hon utbildade sig till konstnär. Så genom giftermålet flyttade hon tillbaka till Vasa. Blev tidigt änka, ensam med små barn, och blev sen föreståndare för ridskolan i Åbo och bodde en tid i Åbo och Helsingfors och kom tillbaka till Vasa. Och hon är den mest produktiva av landets alla altartavlmålare. Hon har 70 altartavlor runt om i landet, till exempel i det här Brändekyrka, i Korsholmskyrka, i Metodistkyrkan, Björkekyrka, Malakskyrka, i Karleby, och i Karleby har vi som sagt då, tre tavlor av en, då inte vi vet om det är en eller ett tavlor. Så. Och sen i alla här med Kauhava, Törnävä, Ilmajoki, Malaks, jag menar, det finns överallt, och det är ett så fascinerande liv. Hon det här, att växa upp som flicka då i början på 1800-talet, det var nog väldigt begränsat vad man tillät en flicka. I synnerhet en prästdotter. Hon skulle skolas upp hemma och bli en duktig husmor. Helst hitta en präst och det här föda barn. Ta hand om barnen, ta hand om prästen, ta hand om prästgården. Men nej, Alexandra hade andra planer. Och att hennes pappa stödde och sporrade henne, jag lyfter på hatten åt honom. Han var en väldigt viktig person i Korsholm. Han såg till att det började ges möjlighet för barnen att utbilda sig. Och själv så fick hon då åka till ridskolan i Åbo, då de öppnade sina dörrar också för kvinnliga elever. Och hon blev privatelev hos Robert Wilhelm Ekman, en av våra främsta konstnärer genom alla tider. Och redan hon var så där i tonåren så blev hon pionjär. Hon blev Finlands första serietecknare. Och det var Ive Snellman och Topelius som gjorde att hon illustrerade en berättelse, Thomas i Brännby. Därför att man hade stora problem i samhället med brännvinen på den tiden. Och det skulle vara så här folkundervisande att vad missbruket leder till. Och sen studerade hon i Düsseldorf, som var det här, den nordligt alla konstnärer sökte sig. Och hon var den första kvinnliga konstnären i Finland som åkte till Paris och utbildade sig i Paris. Och då hon kommer från Frankrike så har hon tavlor med sig. Och hon är den första som får konstföreningens prestigefyllda dukatpris. Hon är den första kvinnliga konstnären som får sin tavla såld till Kejserliga palatset i Helsingfors. Och den tavlan hänger allt fort i presidentens slott. Men man kan inte, allmänheten kan inte se den därför att den är i rummet intill presidentens arbetsrum. Så att det här, jag hoppas att Alexander Stubb sätter värde på därför att det här, hon var österbottning och han har ju sina rötter här uppe i Österbotten. Hon var den första som blev föreståndare för en kvinna som blev föreståndare för en ridskola. Och det här, hon var den första kvinnliga konstnären som kunde försörja sig själv och sin familj med sitt konstnärskap. Och det här, så det skulle, alltså jag berättar om hela hennes liv, det var ett mycket tragiskt liv. Hon hade 4 barn, första sonen då en vecka gammal, så förlorade hon dottern då. Hon var 4 års ålder. Och innan hon själv då så dog hennes 2 söner upp under vuxen och en dog. Han var läkare i Åbo, han dog innan hon dog. Och det här, alltså hon blev enka tidigt. Och det där och har betytt väldigt mycket för konstnärslivet i vårt land. Men totalt bortglömd.
Mm.
Så nu ska du läsa den här boken och så ska du alltid fråga sådana här kulturpersonligheter här i Vasa att det här, känner du till Alexandra Frostér-Saltin?
Mm.
Och så ska du lite berätta.
Nu har jag ganska mycket att läsa här, Peter Kankkonens Hästprästen i Hästprästens hage och även då jag målar saknar jag inte. Tusen tack ska du ha för det här, Peter. Det var mycket intressant att få
tack
höra på dina historier.
Jag hoppas att det här, att hon blir känd tack vare den här boken och att någon kunde få en sån glad stund tack vare hästböckerna. Så jag säger ihaha, amen.
Perfekt. Tackar och bockar.